Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows, and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is...
Hallå, 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 hallå där, hallå där, hallå där.
Hallå, 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 tjena, tjena, tjena. Välkommen till NHL-podcasten med hallåmannen ni hörde där, Jonathan Mowgli Ekeliv,
tjena, tjena.
I Örby utanför Stockholm och mig, Per Baloo Bjurman då i New York som vanligt.
Ja, precis, i New York.
Ja.
Inte i St. Louis.
Nej, soligt kallt New York.
Ja.
Och vi ska nu ta och spela in avsnitt nummer 271.
Ja, precis. 270 underströk vi förra veckan, men 271 kan vi inte göra det tillsammans med. Det är bara ett vanligt avsnitt där.
Ja, men du vill alltid att du ska säga så mycket. Du är väldigt noga med kronologin.
Ja, det tror jag att många lyssnare har förstått vid det här laget.
Ja, det är jag som får säga det. Men det är du som har varje gång innan när vi har ringt upp så säger jag, ja, nu är det 271.
Ja, precis. Så du tvingar dig att säga det ungefär.
Ja. Jaha. Och vi är tillbaka här då efter ett uppehåll. Det var ju förra veckan så spelade de bara fram till onsdag och sen så har det varit All-Star-uppehåll då.
Mm, mm.
Så, det har inte hänt så jättemycket sen senast, utom det då att det var All-Star-uppehåll och jag var i St. Louis på All-Star-gippo.
Men sa du gippo, jag gillar när du säger balunset, för det är det enda gången per år jag hör ordet baluns, det är när det är All-Star-hell. Liksom. Jag identifierar ordet baluns med liksom att Bjurman är på All-Star-hell. Liksom.
Okej, okay, då tar vi om det och säger, ja, jag var ju i St. Louis på All-Star-baluns.
Exakt, det var det det var. Mm.
Ja, men det var en rejäl baluns
ja.
ett St. Louis som blir allt mindre attraktivt varje gång man kommer dit, som stad.
Ajdå. Mm.
Ja, den är ruffig alltså. Oj, oj, oj.
Usch.
Men evenemanget i sig, det är ju vad det är. Det är inget för den som tar hockey på allvar direkt.
Nej.
Och tycker att det måste vara seriöst hela tiden. Det är som sagt ett jippo. Men då baluns använder man väl andra gånger.
Nej, det är bara baluns som säger baluns.
Nu ska vi ha baluns. Mm. Ja, slutspelsbaluns blir det.
Ja, det är sant. Det kan det bli också. Nej, men det...
ja, men som jag har varit inne på så många gånger tidigare här om All-Star. Det är för de yngre fansen hade fantastiskt kul där. Och det var väl ändå en... För att vara All-Star så var det ett rätt bra evenemang, tycker jag.
Ja, det kan man väl säga. Och lite spännande i finalen av All-Star-matchen där det blev jämnt och en one-goal game. Och de ändå ansträngde sig lite grann. Och man såg på Victor Hedman när han kom hem. Han var ändå lite besviken att det inte blev en triumf där och lite extra dollares och kanske en bil.
Ja, jo visst var det så. När de är, som de sa, har man vunnit den första matchen och ska spela final, då vill man ändå, tycker man ändå att det är kul att vinna.
Precis.
Ja. Och ja, höjdpunkten annars var väl dammatchen mitt i skills competition. 3-3, de bästa av USAs och Kanadas damer. Där var det ju riktig edge i matchen och energi.
Exakt, för de gick ju all in och det blir ju en helt annan grej.
Ja.
När man liksom satsar 100% jämfört med 45% som i NHL-spelarna som Star Match.
Ja, och jävligt bra idé att de har tagit in tjejerna som ett moment i det här och ge damhockeyn här borta en liten boost.
Ja.
Och vi får ju se att de är extremt duktiga. Alltså.
Ja, exakt. Mycket mer underhållande än vanlig All-Star-matchen och väldigt hög kvalitet. Och inte minst på målvaktsspelet. Alltså Kanadas målvakt är Debian. Eller Debian, det är ju franska Nessis namn och det har vi alltid problem med, så det kan vi inte. Vi säger bara Kanadas målvakt. Var ju otroligt bra.
Ja, ja, de är på väldigt hög nivå tycker jag, i amerikanska och kanadensiska tjejerna.
Ja, exakt. De är ju en särklass i hockeyvärlden på damsidan och det syns ju verkligen.
Ja, och man hoppas ju då, eller inser att det är ju väldigt mycket barn på de här evenemangen och väldigt mycket små tjejer och de... För de får ju upp ögonen för att jag kan också spela. Och man hoppas ju att det blir så att det blir tänds en eld i många som jag ska också bli hockeystjärn.
Ja, exakt. Och sen måste jag, apropå det liksom, att det är en match som hade betydelse ändå, där de gick all in, så finns det ju vissa segment i den vanliga i det vanliga All-Star-balunset, liksom skills competition där. Där är också en där märker att de ger 100%. Till exempel Matt Barzal som försöker knäcka Conor McDavid. Där gör man ju ändå all-in. När de ska skjuta hårt i speed shooting där, då går ju Shea Weber och ta i för kung och fosterland liksom. Och Elias Pettersson inte minst som knäckte bland annat Victor Hedman. Där ger de ju 100% också.
Ja, absolut. Det gör man såklart. Det är ju sen själva matchen som blir, i och med att det tacklas inte och det tas inte i för fullt och så. Det blir lätt väldigt avslaget. Men de har ju fått åtminstone ett lyft när de övergick till 3-3 jämfört med när det var 3x20, 5-5. Det var ju helt outhärdligt.
Ja, det var outhärdligt. Det var faktiskt tortyr nästan att titta på.
Ja, det var det. Men, och sen tycker jag det var ju ett litet problem i år då. Det skrev jag en krönik om sen, att den här upplagan hade ju inte riktigt den stjärngrans den skulle kunna ha. Nej. Det var väldigt många som saknade. Listan på stjärnor som inte var där var nästan lika imponerande som den över de som var där.
Ja, alltså Metropolitan som saknar Ovechkin till exempel, Crosby, Malkin och så vidare.
Ja, Anaheim hade inte ens de spelare. När Silverberg hoppade av för att han skulle bli pappa så skickar de ingen annan.
Nej.
Och det säger för mycket om vilken dålig status tillställningen har. Nu kommer det väl att bli enklare att få dem att komma nästa år, för då är det i Florida.
Ja.
Och det är roligare ställe att åka till i januari än St. Louis.
Det kan du konfirmera.
Ja. Vidimera kan jag.
Ja, vidimera kan man.
Det är något annat. Det.
Ja, du ser. Jag är lite svamlar lite ord i balun så gipp och konfirmera och allt det. Ja, men
jag är konfirmerad faktiskt.
Är du det?
I kyrkan. Det var en riktig baluns vi hade då.
Jaha, okej, nu är jag med.
I åttan fick man konfirmera sig. Jag var 14. Ja.
Det ser man.
Jag är en kristen man.
Ja, det syns mycket i dina ordval i bloggen och sådär. Eller när du skickar vad du tycker om Sergej Bobrovski i fansin till exempel då.
Ja. Ja, nu tycker jag det avslöjar för mycket.
Förlåt. Nej, men det var ju lite andra detaljer där som stack ut, att Jakob Markström till exempel spelar just idag är jag stark, att Kenta dyker upp då mitt i primetime amerikansk tv. Tyckte jag var lite festligt.
Ja, det var ganska underligt att sitta där också och höra Kenta i Enterprise Center.
Ja, precis. Jag såg ju liksom Elliot Friedman till exempel twittra ut language. Liksom, amerikanerna blev ju jätte, och kanadensarna jätte liksom, upprörda över vad är det här för skit som spelas. De fattar ju ingenting.
Nej,
de förstod
så
inte.
De förstod inte
riktigt bakgrunden.
Inte kallar de Kenta för skit. Inte.
Nej. Det gjorde de. Ja, men det var en fin bakgrundsstory till att han spelade i alla fall.
Ja visst, både hans pappa Anders då, som ju tyvärr har gått bort fint så länge sedan, och brorsan Tim Markström, de har ju spelat Hammarby båda två. Och Jakob är därigenom bajare sin barnsben, och det var en hyllning till dem.
Ja.
Och framförallt pappan då.
Ja, det var fint faktiskt.
Ja, det var starkt. Ja, och runt omkring så var det som vanligt. Det var en firmafest som hette Duga.
Ja, exakt. Höll du dig lugnare än till exempel Brett Hull?
Ja, jag är alltid lugn.
Ja, bra. För det är ju en firmafest.
Ja, det är en firmafest, men man kan uppföra sig för det.
Kristna Per Bjurman har koll på det.
Ja, bra. Ja, det får man säga.
Ja. Nej, men de som jag tyckte var allra gladast också, som jag bara, en lite märklig trend jag noterat, är det de här glada checkerna som dyker upp i NHL här och var. Liksom, det är de som var gladast och mest avslappnade och bäst på isen också under All-Star-helgen tycker jag. Det var ju dels Thomas Hertel som öste in mål och borde fått MVP-priset.
Ja.
Och sen var det också David Pastrnak som fick MVP-priset, men han gjorde ju också en massa mål och var jättebra. Jag har aldrig sett två spelare vara så glada under ett NHL-evenemang som de två sen. Jiri Hudler gick upp utan skor, med bara strumplästen. På NHL Awards-gala för några år sedan. Så.
Ja, men Hertel var ju bättre än han har varit på hela säsongen.
Exakt.
Och var dessutom den som ställde till med mest skoj där. Han tog fram en mask, en Justin Bieber-mask.
Just det.
Och åkte fram och slog straffning.
Just det, för en anspelning på att Jordan Binnington har blivit utmanad av Bieber.
Ja, ja. Ja, kul.
Ja.
Men skönt att det är över också. För nu är vi tillbaks i allvaret.
Ja.
Eller hade du något mer att säga om All-Star?
Nej, nu vill jag gå vidare till allvaret.
Ja, för som vi har sagt flera gånger, när All-Star är över då glider grundserien ut på upploppet. Det känns som när det är över då höjs temperaturen.
Ja.
Och sen kommer spurten då efter trading deadline också.
Just det, precis.
Och nu har vi inga fler uppehåll. Nu kör vi tills vi har en Stanley Cup-mästare i juni.
Ja, underbart.
Ja, Och ja, söndagen var ju spelfri då, men på måndagen återupptogs grundserien. Inte full styrka. Några har ju sin bye week nu även efter All-Star då, så alla lag har inte installerat sig för tjänstgöringen, men det är på gång.
Ja, precis. Vi såg ju Mika Zibanejad är ju hemma i Sverige fortfarande till exempel.
Ja, han åker idag. Ja. Ja, jag tog ju en bil och körde till Nashville. Det är 4,5 timme från St. Louis.
Ja, trevligt.
Och där fick jag då se Nashville Predators starta om mot Toronto Maple Leafs.
Mm.
Och det är alltid en upplevelse att komma till Nashville. Kommer på söndagen, så det hann bli Martins Barbecue.
Ja, jag fick en bild på det. Det är ju 5+.
Ja, och lite honky-tonk på det.
Ja.
Och sen match då mellan de här två lagen. Båda jagande bakifrån i jakten på slutspelsplatser. Och det, där var ju bilden då att det känns som att Toronto har betydligt större chans att nå det målet än vad Predators har, tyvärr.
Ja, det blev ju torsk igen för Nashville på hemmaplan.
Ja.
5-2.
Ja, och det var somligt som var mycket bekymmersamt sett ur deras perspektiv, tyckte jag. För det första så var det faktiskt så att jag aldrig har upplevt Bridgestone Arena så avslagen.
Ja, okej, för det har jag läst på flera håll nu på sista tiden och du hade samma upplevelse alltså.
Ja, ja tyvärr. Det har ju varit en folkfest där nu i 6-7 år varenda match.
Ja.
Nu var det tyst alltså, och allmänt besviken stämning. Och det är inte så konstigt, alltså Nashville har blivit en hockeystad nu. De har vant sig vid framgång och blivit, ställer krav.
Ja.
Och när laget nu inte lever upp till dem, så blir det blir lite däven stämning alltså.
Ja, för det är verkligen så alltså. De har ju varit otroligt bra på hemmaplan. Det har verkligen varit deras borg som motståndarna har verkligen fått kämpa för att inta. Jag menar, de senaste 5 åren tror jag, så har det är bara 3 lag som har fler hemmasegrar än Nashville under de åren. Den här säsongen så är det mängder av lag som har fler hemmasegrar. De är ju verkligen i botten av den statistiken. 8 har fler hemmasegrar än vad Nashville har.
Ja, ja, det är jävligt egendomligt. Men det var också bekymmersamt att se dem spela. Så länge det var jämnt i början så var de med bra och spelade aggressivt och anföll som man känner igen dem sen förut. Men det var som att så fort de fick motgång och Leafs gick upp i 3-1-ledning, då hade de ingenting, då föll de ihop. Liksom. Det var ingen pushback, utan de blev små och ängsliga och uppgivna. Och det känner man ju inte igen, och det är väldigt konstigt med tanke på att det är ett sånt rutinerat lag med så mycket ledarskap i. Det är samma, i mångt och mycket samma killar som var i final för bara några år sedan.
Exakt, det är det man tycker. Och man tycker snarare att de borde vara bättre vid det här stadiet i deras karriär. För som vi har upprepat så många gånger under säsongen, det här är ju ett prime-lag som ska vara som bäst just nu.
Ja. Ja, något har ju gått helt snett här, och det går inte att se det som att John Hines har varit något jättelyft, inte?
Nej, han har inte lyckats pumpa nytt liv i det automatiskt som en tränarbyte brukar kunna innebära. Men nej, jag såg någon beat-reporter som kallar det att de är adversity allergic.
Ja,
så pass.
Ja precis. Så fort det blir jobbigt så då viker de ner sig.
Ja.
Och i andra perioden och tredje perioden, alltså det var ju inte alls så bra.
Nej. En som har det extra jobbet, det är ju många spelare som underpresterar här nu. Vi kan nämna till exempel Victor Arvidsson har sitt sämsta poängsnitt i karriären. Mikael Granlund har ju det. Kyle Turris som är oönskad har ju det. Ryan Johansson framförallt är väl den som är under lupp just nu. Bara 27 poäng den här säsongen faktiskt. Och den Toronto-matchen som du var och såg, han spelade bara 10 minuter.
Mm.
Och John Hines sa efteråt att liksom, varför fick han så lite speltid? Ja, de bästa spelarna får ju mest speltid, så är det bara. Och kolla på Ryan Johansson, han är ju inte så speciellt bra just nu. Han måste lyfta sig.
Ja.
Det är konstigt, de här.
Ja, och det kunde inte heller skylla. Det har ju varit mycket prat om att målvakterna inte har varit bra, men i den matchen kunde de verkligen inte skylla på Pekka Rinne, för han var bra och gjorde ett par riktigt avancerade räddningar.
Ja, precis. Nej, det är många lagdelar som behöver lyfta sig där, och i det här fallet var det inte målvaktssidan. Sen är det klart, såna här tillfällen när det är liksom, man är adversity allergic, då brukar man ju peka på lagkaptenen. Liksom. Roman Josi, vad gör du med laget? Men han kan man ju inte skylla på direkt. Alltså, han går ju verkligen i bräschen. Han är ju 15 poäng fler än någon annan i laget. Han är point per game som back 48 matcher in i säsongen. Han gör vad han kan i alla fall. Men där bakom så är det lite kris.
Hoppas det löser sig, för att man vill ju att framförallt vill man att det ska vara riktig balans när man kommer dit.
Ja.
Och gå på match där, sina lördagkvällar och så.
Precis, det är ju så det ska vara och det är så det har varit. Så man är ju liksom chockad att det ser ut som det gör just nu.
Ja.
Tror de har 14 eller 15 förluster på hemmaplan och bara 11 vinster. Det är ju liksom totalt annorlunda mot hur det har sett ut.
Det är alltså, det behövs ju framgång för att de ska få tillbaka självförtroende. Det är självförtroende de inte har.
Nej.
Kollektivt självförtroende. De är bräckliga just nu. Mm. Det är vad det handlar om när man faller ihop så i motgång. Mm. Då tror man inte på sig själv. Man måste få tillbaka det.
Han får hoppas för det skulle också. Det borde inte vara så beroende av honom än, alltså att Ryan Ellis kommer tillbaka.
Ja, precis.
Det är ju ett tungt tapp.
Ja, verkligen. Desto mer inspirerande var det ju då faktiskt att se Toronto som hade problem innan uppehållet. Gjorde en riktigt bra match där. Mm. Och särskilt kul var det ju ur svensk perspektiv då, för att William Nylander till att börja med kom tillbaks och har inte rostat ihop medan han har gått och svingat golfbollar på Augusta.
Nej.
jag tycker att han var bäst på isen. Och det är ju, och gjorde ju sitt 23:e mål och därmed har han redan personbästa i mål.
Ja, det är inte dåligt, det är inte dåligt. Och nu under den här All-Star-helgen så utsågs ju Mid-Season Awards av er journalister. Du är ju en av de som får rösta i det där. Och då fick ju han specialpriset Comeback Player of the Year. Alltså den som har studsat tillbaka på ett allra mest imponerande vis den här säsongen.
Ja, ja, det förtjänade han ju verkligen. Mm. Han sa efteråt också, påpekade att nu är det bara 3 mål kvar till pappa Mikaels bästa notering.
Oj, ja, det har jag inte tänkt på. Oj då. Mm.
Ja, det hade inte han heller. Åh, nu måste jag bara gasa.
Ja, nej, det är... Det är häftigt och ja, jag vet att vi ska komma in på lite anonyma svenskar i det här avsnittet. Och en som jag vill lyfta fram i Toronto, som vi redan har pratat om lite grann tidigare här i januari. Mm. Det är ju Pierre Engvall.
Mm. Ja, men kan vi vänta? Jag får berätta färdigt om den här matchen.
Jaha, okej.
För dels var William lysande då. Men så fick jag ju vara vittnen i Rasmus Sandin, gjorde sitt första mål.
Just det.
I NHL. Och det känns som det kommer att vara, framtiden kommer det att kännas som att ha varit med när, ja, när Victor Hedman gjorde sitt första mål. Han är väldigt imponerande, den unge herr Sandin. Bara 19 år och spelar som han hållit på med det här på högsta nivå i 5-6 år. Ja. Så jäkla smooth och lugn och collected.
Dels har han ju liksom en fantastisk skridskoåkning som liksom gör honom nästan obegränsad på isen på det viset. Men sen har han ju spelsinnet och just det här pondusen som du pratar om. Mm. Att han ser så otroligt lugn och totalt obekymrad ut på isen. Och ja, helt aware av vad som händer. Så att, ja, det är ju en stor back, en framtida stor back det där. Redan nu så ser det bra ut, men man kan bara tänka sig på 2-3 års sikt vad han kan vara i karriären då.
Ja, och han stod ju också för passningen till Willes mål då. En fin flipppassning ut ur egen zon så William kom fri. Och satte den resolut på Pekarinne. Så det var lite svensk show där.
Ja.
Och det var kul att träffa. Jag har aldrig träffat Rasmus förut. Jag träffade honom på träningen dagen före då. Och så på matchen. Väldigt, väldigt trevlig, verbal ung man.
Ja. Mm.
Vi hade också, som du nyss var på väg att komma in på.
Ja, jag ville snöa in på han direkt.
Pierre Engvall hade ju också ett friläge. Det kunde ha blivit fullbordad svensk fest där. Men blev stoppad. Men han är också väldigt bra.
Ja, precis. Alltså, det är inte bara det att han nu rycker in som någon slags utfyllnadsspelare för att de har haft skador och sådär. Utan nu är han ju liksom tredje center.
Bildar ja, han har tagit en plats där.
Ja, precis. Han lirar ju så här 13-14 minuter per match bakom ordinarie topp 6 där med Tavares och Matthews. Men han gör det ju fantastiskt bra. Stort, det är ju verkligen en Sheldon Keefe-favorit. Så på det viset är det inte så överraskande att ha fått det här förtroendet snabbt. Men han har verkligen tagit chansen också. Och nej, men han har gjort 14 poäng på 28 matcher. Liksom. Det är ju riktigt bra siffror för en rookie.
Ja.
Och en spännande kedja nu ihop med Andreas Jonsson som är tillbaka från skada på vänsterkanten. Och så på högerkanten Kasper i Kappanen. Det är ju verkligen ungdomlig entusiasm i tredje kedjan i Toronto.
Ja. Och de har i den här matchen de har ju problem lite. De klassiska Toronto-problemen är att backsidan inte ser så jättebra ut. Men nu fick de ju tillbaka Jake Mussin då. Det betyder mycket.
Mm.
Och ja, om någon går till slutspel så ska ju Morgan Riley vara tillbaka då i alla fall.
Ja, det, så är det ju. Precis. Och sen så måste man ändå säga att Rasmus Sandin kommer in som en liten förstärkning här nu.
Ja, det tycker jag också.
Så... Ja, inte riktigt lika orolig nu när faktiskt Massin är tillbaks och Sandin visar det här spelet direkt. Som jag var för några veckor sedan, eller vad det nu var, när jag dömde ut Toronto lite jämfört med Florida. Att jag höll Florida lite högre i slutspelsjakten där internt i Atlantic.
Mm. Mm. Av övriga matcher som har hunnit spelas då, det var ju 5 då och 2 igår tisdag, så är det väl inga som står ut jättemycket. Möjligen att Vancouver då faktiskt återkom med en 9:e raka hemmasegen och slå St. Louis. Det är ju väldigt starkt. Alltså. Imponerande. Ja, det, man märker att det är inte många som riktigt köper, inklusive du, kanske även jag, som inte, fortfarande inte helt övertygade om Vancouvers storhet. Men att vinna en sån match, det säger ändå en del, tycker jag.
Jo, det får man säga. Och 9 raka hemmasegrar är ju, visar ju på kontinuitet, jämnhet också över tid. Liksom. Ja. Så det är ju, vi har ju pratat mycket om Vancouver, och egentligen hittar man ganska få svagheter. Det de har, jag menar, de har en målvaktssida med 2 bra målvakter, och inte minst Markström som gör sitt karriärs bästa säsong. Vi har en backsida som är bred, som är bra och som Quinn Hughes verkligen har införlivat ny kreativitet i. Och så har vi en forwardsida, egentligen 4, åtminstone 3 bra kedjor. Och så en Elias Pettersson då som kör spärret, som ju inte har någon sophomore slump direkt, utan som är tvärtom ännu bättre i år.
Körsbäret, ja. Ja,
Barents och Körsbäret,
ja. Ja, han får veva igång målproduktionen igen nu, för nu har med Williams 23 där, så stack han väg i toppen av svenska målligan också. Ja, det är Lillnillet som leder nu med 23 och Elias har 21.
Ja, han får gasa på själv.
Ja. Men sen är det väldigt mycket bra matcher ikväll. I natt, när väl det här publiceras då. Mm. Dallas-Toronto är en bra match. Washington-Nashville. Men framförallt så är det Battle of Alberta. Med väldigt, väldigt heta känslor redan på förhand. Som kanske dämpades lite då, i och med att Harry Kachuk lirade med Dreisaitl och McDavid i St. Louis.
Ja.
Men det tror jag bara var en tillfällig vapenvila.
Ja, precis. Man såg ju, kunde ju läppläsa på Dreisaitl när han har fått en fin passning av Kachuk och gjort mål i All-Star-matchen, att han sa fuck you. Men ja. Det var ju lite på skoj också kanske, men ja, de var frenemies i den matchen.
Ja. Ja, just det. Bra uttryck. Mm.
Men nu är de verkligen enemies, tror jag, i natt. Alltså. Det är lite synd att vi spelar in innan den matchen, men ni som kanske vet hur den har slutat och vad som har hänt, jag antar att det har smält.
Ja. Ja, den ska jag följa med mycket stort intresse.
George Parros, disciplinnämndens ordförande, han är ju på plats. För att han vet om att nu ska det minst han försöka stävjas lite grann. Eller?
Borde jag också vara.
Ja, faktiskt. Där borde det nog ha varit.
En vacker dag så är ekonomiskt oberoende och åker bara runt. Gör
ja, just det. Ja, exakt. Ja. Nej, men den matchen vill man bara inte missa.
Nej. Ja, du nämnde Elias Pettersson där. Vi har ju en annan Pettersson i ligan som heter Marcus.
Ja, vilken övergång.
Som inte är lika känd, inte får lika mycket rubriker, men som häromdagen då skrev ett nytt 5-årskontrakt var det väl, med Pittsburgh Penguins.
Lite drygt 4 miljoner dollar, en väldigt ojämn siffra, massa decimaler, men ja, vi kan säga 4 miljoner dollar för 5 år.
Ja, var väldigt kul för honom.
Ja, precis. En mycket trevlig fyr som vi har stött på i NHL-arenorna några gånger här på slutet, och som faktiskt hälsar på vår grupp här på Tampa-resan här i höstas dessutom.
Ja, det är lite samma känsla som när Rasmus Andersson nyligen skrev ett fin kontraktsförlängning med Calgary.
Precis.
Och man har känslan av att de mer hängivna hockeyfansen har ju koll på vilka det här är. Men jag föreställer mig att båda de här gångerna så är det många i den bredare publiken som har tänkt, ja, va? Vem då?
Ja, exakt. Och liksom 5-årskontrakt för 4 miljoner.
Mm. Ja.
I Rasmus Anderssons fall, 6 år, 4,55 miljoner.
Ja. Men det här är ju, ja, de är väl lite doldisar. Sett i ett stort perspektiv. Men de har gjort det väldigt bra. Som skaffar sig bra roller i de här lagen och blivit väldigt på pjäser som coacherna och klubben litar väldigt mycket på.
Ja, om man börjar med Marcus Pettersson här, så vi nämnde ju honom lite grann tidigare under säsongen när vi pratade. Jag hade ju ett specialavsnitt där jag pratade lite extra om Pittsburgh och du pratade lite extra om Columbus, och då pratade jag i och för sig visserligen mest om Petterssons backkollega John Marino, rucken i år, och hur han kom ut ur mammas mage till och med, och tvillingbror och julbent och så vidare och bla bla bla. Men man kan ju verkligen fokusera på Pettersson också, som har varit otroligt stabil ihop med Marino där. Och de är extremt populära och uppskattade i Pittsburgh nu i lokalmedia där och bland fans, hur solitt andra par de har format. Och jag menar, när vi pratar om Mid-Season Award så fick ju Mike Sullivan faktiskt pris som Jack Adams vinnare som bästa coach. Så hur han har förändrat spelet där, försvarsspelet, strukturen där. Och där har ju Marcus Pettersson och John Marino varit högst bidragande, för att de har varit otroligt stabila bakåt framförallt. Och kollar man på bara liksom siffror i Pittsburgh överlag, så förra året var de det lag som släppte till flest kontringar i hela ligan. Vi såg ju hur Islanders till exempel i slutspelet bara kontrar sönder dem. Den här säsongen är de det lag som har släppt till minst antal kontringar faktiskt. Och kollar man på zone entries, alltså motståndarlagens försök att ta sig in i Pittsburghs zon, så är det bara ett lag i ligan som är över 50% när det kommer till att stoppa motståndarnas försök att ta sig in i offensiv zon. Och det är Pittsburgh. Det är fantastiskt starka siffror för Marcus Pettersson och John Marino framförallt där. Så att väldigt bra tvåvägsbackar, och framförallt då i egen zon.
Det blev lärdomen för dem av det här fiaskot mot Islanders i slutspelet, att de behövde, vad ska man använda för ord? De behövde stärka sitt försvar. De behövde ett annat slags försvarsspel, mycket tätare och bli svårare att spela mot, och där har han varit en väldigt viktig komponent i den processen. Ja. Han är också en av de mest fysiska spelarna i Pittsburgh. I ett Pittsburgh där det inte finns så jättemycket av den varan. Nej. Han är viktig på den punkten också.
Ja, precis. Han är inte den som är rädd för att kasta vantarna till exempel och stångas framför mål med motståndarnas tuffaste spelare liksom.
Nej, precis. Och se till att det blir lite balans där.
Ja, precis. Det är det. Det skapar engagemang in i PPG Paints.
Ja.
Så han är lite publikfavorit på det viset också. Nej, det är imponerande utveckling. Jag menar, så sent som i september skrev han sin senaste kontraktsförlängning. Ett år på $870,000. Nu är knappt 5 månader senare här så kritar han på ett 5-årskontrakt för drygt $4 million. Så att, bra värdeökning på några månader här. Sen ska det sägas då också att Rutherford lovade honom ett större avtal nästa gång då. Att det bara blev ett 1-årskontrakt nu med ganska låg cap hit för att han skulle få plats under lönetaket. Men det är ju verkligen ett stort kvitto på hans fina säsong när Rutherford bara några månader senare ger honom det här avtalet. Så att enormt förtroende har han för honom.
Och det har de i Calgary för Rasmus också då. Och den här unge skåning, en riktig Malmöpåg.
Ja, just det. Han jag brukar imitera. Och sådär.
Ja, kan få höra lite av din skånska.
Ja, men han är ju en fantastisk back. Va? Han är ju precis som Pettersson, han är född 96. 23 år, väldigt stabil topp 4 back va, som är bra både offensivt och defensivt.
I Calgary.
Flames.
Ja.
Flames,
ja. Ja. Ja, men han har ju tidvis till och från är han ju till och med i första backpar med Mark Giordano. Mm. Och de yttrade, hade väldigt fina yttranden om Rasmus när han skrev på det här kontraktet. De såg det som han hade oändlig potential. Ja. Och att han är en fantastiskt bra karaktär i och runt laget liksom, som sprider extremt god stämning omkring sig.
Ja, och han är ju, man tror ju också där Calgary att han har ytterligare lite mer offensiv potential att förlösa. För än så länge har han liksom varit väldigt stabil och pålitlig och tagit den rollen. Men liksom, juniorkarriären så har han varit väldigt skicklig offensivt också i AHL. Så där, så det kan finnas en till nivå där. Och liksom, apropå förtroende och liksom status så som han förväntas få nu jämfört med att han är en dålig nu. Alltså, om man skulle fullfölja det här kontraktet 6 år och inte vara skadad så mycket och spela typ 82 matcher per säsong, då skulle han plötsligt vara den Flamesback som har lidat 5:e flest matcher i organisationens historia.
Aha.
En riktig ikon faktiskt om det skulle bli så. Och grejen är att de har ju ett antal backar på utgående kontrakt. De har Hamonic på utgående, de har Brody på utgående, men den de startar med att verkligen förlänga, den de tycker är viktigast att förhandla med, det var Rasmus Andersson, och han fick det här feta kontraktet, så det säger ju väldigt mycket om deras syn på honom.
Ja, ja men kul, jag har funderat mycket på svenska doldisar inom citationstecken då, vi har några som gör det riktigt fint tycker jag.
Ja okej, okay, ja, okay. Du kanske har tänkt lite mer, men shoot.
Nej, jag återkommer med om en artikel i tidningen.
Jaha okej, okay. Det ser man, det blir spännande, en cliffhanger. Ja.
Absolut,
ja.
Ja. Du vet att Rasmus och André Burakovsky är bästa kompisar.
Ja, men det vet jag ju. Jag julrimmar ju till och med om dem.
Ja, det gjorde du.
Ja, just det. Ja, jajamän. Riktiga Malmöpågar då.
Ja, verkligen. Och när de två pratar tillsammans, då förstår man inte mycket. Då blir det riktigt grovt.
Ja, exakt. Då är det mycket.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Det är vad vi försöker med. Ja, men en snubbe vi skulle kunna komma in på, som jag tror inte du har med på din lista där i tidningen, det är Elias Andersson.
Ja, nej. Dels för att han inte är någon doldis precis. Han har varit föremål för mycket rubriker. Och dels är han inte NHL-spelare just nu.
Nej. Det blev ju klart här i veckan här att han faktiskt lånas ut då till HV71 och inte Frölunda, vilket i sig var en liten skräll. Så att han kommer fortsätta säsongen i SHL och i det lag som han vann SM-guld med 2017.
Ja.
HV.
Ja, med tanke på vad som har hänt så känns väl det som en okej lösning nu då. Jag vill helst se Elias här borta i en fin NHL-roll. Men nu när det har blivit som det har blivit så var det ändå bra att de till slut började kommunicera i alla fall, han och John Davidson. Ja, tills vidare så viktigast av allt då såklart att Elias mår bra. Och nu får vara där hemma och spela hockey. Ja. Inte gå och bara vara i ovisshet.
Nej, precis. Utan att det är en lösning som ändå kom relativt snabbt. Och nu får han ju... Nu blir det ju en säsong för honom liksom.
Ja.
Ja, lite oväntat som sagt med HB istället för Frölunda. Men där har ju Frölunda förklarat att de var inte beredda att garantera honom en liksom första centerroll. Peta Joel Lundqvist och Johan Sundström och Lasse och gänget där. HB hade möjlighet att genom större utrymme från start. Så att han ska ju visa upp sig nu. Det är ju liksom hans karriär som kanske inte står på spel, men det är otroligt viktigt här nu att han kommer in igen och visar upp sig, och så att han höjer sitt marknadsvärde igen om han ska få till den här NHL-karriären som vi förväntat oss att han ska få.
Ja, jag hoppas att det blir liksom en omstart på alltihopa. Det skulle vara bra.
Ja, precis. Så det kanske är just det här som behövdes då.
Ja. Ja. Du, Ekeliv, nu som sagt är All-Star-breaket över. Nästa hållpunkt, utan att det blir ett uppehåll då, det är ju förstås trade deadline i slutet av februari. Det är mindre än en månad kvar.
Exakt, 24 februari.
Ja, en måndag som alltid.
Som alltid, ja, precis. Och jag kan ju redan nu säga att det kommer bli sändning på Sportbladet ett par timmar, där vi sitter och gaggar och snackar och trycker i blåa lampan där om det är en trade på gång.
Ja, det blir spännande. Mm. Men det, på förhand så känns det väl inte som att det är inga jättestora supernamn som man förväntar sig kommer att få flytta på sig. Det, när Taylor Hall redan har rört på sig.
Ja, han var ju det stora namnet.
Ja.
Körsbäret.
Men det blir ändå intressant, för att än så länge så är det så otroligt svårt att bedöma vilka som kommer att se sig som köpare eller säljare. Det är så jämnt, så många kan ju inte avgöra det själva än.
Nej, precis. Utan det har ju Pierre Lebrun på The Athletic varit inne på, att det lär utkristallisera sig först framåt trade deadline veckan där. Ja. Vilka lag som faktiskt ser sig som buyers och säljare. Så att det kan vara ganska mycket inaktivitet innan dess. Och att det på det viset kan hända lite grann på trade deadline kvällen i alla fall.
Ja, nej. Pierre gick igenom lag för lag, alla 31 stycken. Och det framgick ju tydligt att det är svårt att bedöma. Men man vet ju vilka som tämligen definitivt kommer gå till slutspel och vad de har för behov, om de nu har några överhuvudtaget.
Ja.
Man kan nog utgå från att sådana som Washington, Pittsburgh, Boston, de kommer att göra små tweaks, eller försöka göra små tweaks i alla fall.
Ja, ja.
Ta in någon på djupet och bredden som kan få stor betydelse. Och det är namn som nämns oftast, som väl flest skulle vara intresserade av om han blir tillgänglig, det är väl Chris Kreider här i New York då.
Jo, precis. Efter Taylor Hall där så segrar väl han upp som den stora liksom, ja, det största namnet. Och visst, det är ju inte på den allra högsta nivån, men visst, det är ju en bra spelare och det känns som en slutspels spelare också. En modern liksom power forward. Förut tog man ju ofta in någon brunkare här och där för att liksom fylla på. Mm. Men Chris Kreider är ju en hockeyspelare också. Han, ja, han är ju väldigt skicklig. Han kom med och fick vara med på Faster Skater till exempel i All-Star. Det är ju en bra spelare och definitivt någon som Rangers, om de nu ser sig som säljare, vilket jag tror faktiskt de kommer göra i slutändan, kan få ett första val för och kanske mer än så.
Ja, Larry Brooks skrev en krönika för bara några dagar sedan här om att Rangers handlande under innan trade deadline kommer att vara oberoende av var de befinner sig i tabellen. De ser på sikt, för klubbledningen är inte slutspel i år någon avgörande fråga. Och Kreider, med honom är det så, han har varit riktigt, riktigt bra. Han har varit en av lagets två, tre bästa spelare här sista månaderna. Mm. Sista månaden. Mm. Och det skulle kännas, det skulle vara ett hårt slag för de övriga om han trailas. Då blir det tredje året i rad de trailar bort bra spelare. Ja. Och matcherna i mars förlorar betydelse. Mm. Men de ser det på sikt. Och han är ju den typen av, han vill väl ha 5-6 år till.
Ja, precis.
Och det har ju inte varit så lyckat de senaste åren med den typen av power forwards. Till skillnad från Becky som vi pratade om här idag, som man känner som inte kommer att tappa mycket. När en Kreider kommer upp i 32-33 års åldern, då är risken stor att han kommer att tappa desto mer.
Ja, precis. För visserligen så sa jag precis att han är en hockeyspelare. Han har lite skicklighet i sig. Han är inte bara en power forward på det viset. Men det är som du säger, alltså, skulle han tappa några skär och inte ha samma speed längre, ja, då riskerar han att bli en sån som vi har sett så otaliga exempel på, 30-plussare som liksom var power forward så effektiva som 27-28-åringar, men sen går nedförsbacken ganska brant ut för.
Mm. Ja.
Så att det borde inte vara en sån spelare som Rangers förlänger med på 6-7 år liksom.
Nej. Men ja, och blir han tillgänglig, då är det som sagt, då är det många som kommer att vara intresserade.
Ja, jag har ju till exempel julrimmat på att Boston ska knyta till sig honom. Han blir årets Marcus Johansson-värvning, eller Charlie Coyle-värvning. Ja. Och han är ju som sagt då Massachusetts kille dessutom. Så att,
ja, Toronto säkert intresserade.
Ja, ett lag som faktiskt uttalat kommer plocka in en topp 6 forward som är öppna för UFA-marknaden också, där ju Chris Kreider är en del av. Det är ju Pittsburgh, i och med att Jake Entsel är borta och i och med att Sidney Crosby och Evgen Malkin är till åren, så att Jim Rutherford satsar verkligen den här säsongen. Och har hans coach där, Mike Sullivan, har ju satt ett väldigt bra fundament i försvarsspelet, men kan man spetsa till med en Jake Entsel eller kättare som Chris Kreider nästan skulle kunna vara i alla fall, så är de ju en contender.
Mm. Rangers det finns ju också möjlighet att de kommer att försöka göra något, förhoppningsvis åt sin målvaktssituation, och att det är då Georgiev som kan bli tradad, och där har det pratats mycket om Toronto då.
Ja, precis, att man ska hjälpa Fredrik Andersen med arbetsbördande.
Ja, men det kommer ju krävas mycket då. Rangers kommer inte bara släppa honom för att få det gjort. Nej. Utan de kommer kräva mycket, och det har ju pratats om Andreas Jonsson och eller Kapanen.
Ja, och att de kanske snarare måste addera då. Det räcker inte med liksom gubbe mot gubbe, utan att Toronto kanske måste slänga på draftval också i så fall. Ja. Så att utnyttjar verkligen situationen här, Rangers, med och säljer inte honom billigt, utan de tar betalt för Georgiev, och det är klart de ska göra det.
Ja. Vi kan väl titta på fler lag som förmodligen, eller som vi vet, kommer att missa. Detroit har inte så mycket att ge upp. De kommer inte ge upp någon av sina unga fantomer.
En som nämns däremot är ju faktiskt Athanasiu. I och med att han har en otroligt svag säsong, och de ska förhandla med han igen, och det är ju...
Ja, men vem vill ha någon som har en sån svag säsong?
Ja, exakt, visserligen. Det är ju hans speed i så fall man vill åt. Ett miljöombyte kanske skulle ge honom ett lyft, men ja, det är den enda det spekuleras om av de unga spelarna.
Ja, men av de äldre då, säger Jimmy Howard i kassen kanske då, om någon behöver försäkring bakom till målvakt, så kan ju han tänkas. Mm. Ja, man hör inget om dem, men det borde, tycker man, några ytterligare de här äldre killarna borde kunna bli intressanta för någon.
Ja, jag vet inte. Deras kontrakt är ju lite tunga liksom.
Ja, det är väl det. Ja. Mm. Nej, Detroit kommer att vara vad de är. Däremot pratas det i New Jersey, som ju redan har satt yxan i truppen för länge sedan. Mm. Att det kan komma att fortsätta med att de har ju några kommande UFAs här som är säkert intressanta för någon med Andy Green, lagkaptenen, han har ju då full no trading klausul, men skulle ju definitivt vara intressant för någon som vill ha karaktär och rutin.
Absolut, och sen hans backkollega där, Sami Vatanen,
ja,
är ju,
ja, exakt,
är ju verkligen intressant. Högerfattad dessutom, i prime ålder, blir UFA den här sommaren, så man måste inte förlänga med en på sikt, utan det kan vara en kortsiktig lösning. Han skulle jag absolut kunna tänka mig att flera contenders tittar på.
Ja, absolut. Också Wayne Simmons då, ja, som ju kom i somras, men det är inte alls otänkbart att han får fortsätta sin karriär som journeyman här.
Ja, han har gått och blivit en journeyman här i den här tiden på sin karriär, och han är ju en typisk sån sandpappervärvning vid trade deadline.
Ja, ja.
Så han kommer garanterat att bli tradad.
Du tror det?
Ja, det tror
garanterat.
Jag verkligen. Ja, men det säger jag garanterat. 100%.
Jaha, då har vi en garanti från Jonathan Ekeliv i Örby. Ja. Att, jag ska ut till New Jersey imorgon, då kan jag berätta det för Wayne.
Ja.
Du, jag är ledsen, men Ekeliv kan det här.
Ja, precis. Jag vågar inte säga vilket lag, men du kan hälsa från mig.
Ja. I Ottawa finns det också ett tungt namn ändå som det pratas en del om. Och det är ju Jean-Gabriel Pajot.
Mm.
Som skulle vara en förstärkning för många, tror jag. Det är ju en begåvad hockeyspelare.
Precis, 20 mål i Ottawa den här säsongen. Och som du är inne på, han är ju begåvad. Han är ju framförallt liksom, han är intensiv. Han är ju versatile, om man kan säga så. Han är mångfacetterad i sitt spel. Han kan ju dels göra mål då, uppenbarligen. Men han är också en grovjobbare, en boxplay-specialist. Han kan spela center, han kan spela ytterforward, han kan spela bottom six, han kan spela top six.
Så ja.
Han kommer garanterat att generera något ganska hyfsat för Ottawa. Jag tror att han kan bli nästan lite överbetald på det viset utbytesmässigt. För att jag tror ganska många lag är intresserade av han.
Ja, men absolut. Det har du en poäng. Och det är alltid kul när det händer.
Ja, faktiskt.
Att general manager blir tokiga.
Ja, det älskar man ju. Sen får vi se en gubbe som inte alls var het på marknaden för en månad sedan och som helt plötsligt kan bli lite huggsexa om igen. Det är ju faktiskt Ilja Kovalchuk, om nu Montreal skulle ramla för långt utanför slutspelstriden, som det nästan känns som att de håller på att göra. Då kan ju Kovalchuk bli tradad igen. Att han den här en och en halv månad i Montreal kan få honom att bli en trade ship vid deadline.
Ja.
Han är ju faktiskt point per game i Montreal.
Det skulle ju vara han skulle alltså hamna i sin tredje klubb på en säsong då.
Ja.
Ja, varför inte? Men om vi håller oss kvar vid Ottawa till Sverige, finns det någon annan där som skulle vara aktuell?
Ron Hainsey.
Ja.
Han är ju, han börjar ju bli gammal nu. Namesnikov, ja. Kanske.
Ja, de kommer att behålla sina unga. De har ju en del fina löften. Chabot, ja. din favorit i fantasy som spelar 77 minuter per match nu.
Ja, det gör han faktiskt.
Han spelar mer än matcherna på.
Ja, det är nästan så faktiskt. Så att jag ligger väldigt bra till istidskategorin varje vecka faktiskt.
Ja. Nej, men Perso är väl det stora namnet där. Så är det.
Så är det bara. Mm.
Och på västsidan av de givna bottenlagen så är Los Angeles ett lag som många tittar på. Och där är det nog framförallt då på backsidan så är det stor risk, chans beroende på hur man ser det, att Alec Martinez är on the move.
Ja, precis. Han har ju faktiskt ett år kvar på sitt kontrakt, men han är ändå högvilt på marknaden nu, för det är ju en väldigt meriterad back. Han var ju med båda gångerna när de vann Stanley Cup och är ju liksom stabil.
Ja.
Och det är ju som Jake Massin liksom. Det kan ju vara en fördel att han har ett år kvar på kontrakt så man får behålla honom också.
Ja.
Han kommer ju, där vill jag säga 98% att han kommer tradas.
Tyler Toffoli pratas det också om.
Precis, UFA forward som inte är så stor risk att plocka in då om det inte blir någon succé. Pratas ju om Pittsburgh direkt till exempel också.
Ja.
Så att Tyler Toffoli kommer också, han kommer garanteras tradas. Wayne Simmons och Tyler Toffoli säger
ja, San Jose, de kommer ju också bli säljare. Det kommer inte bli något slutspel där.
Nej, det är kört.
Ja, det är... Och då är det ju, även där är det backar Dillon.
Ja, precis. Det skulle bli intressant.
Brandon Dillon.
Ja, det blir ju lite intressant att se om de liksom karvar ännu mer in i kärnan där. Men det tror jag inte de gör vid deadline. Men det är ju mest snack om UFA-spelarna. Då är det ju Brandon Dillon som brukar vara backpartner till antingen Brent Burns eller Erik Karlsson som med all sannolikhet blir traded. Sen är det Melke Karlsson, har vi pratat om.
En svensk som kan få ny klubb efter många år i San Jose. Det är svårt att se Melke någon annanstans. Men det är mycket möjligt att han åker med i någon trade där.
Ja. Och sen är det ju faktiskt så att Joe Thornton har ju sagt att han ska överväga fram till trade deadline där om någon vill ha honom. Han är ju faktiskt UFA och skulle kunna, om han skulle kunna tänka sig att flytta på ålderns höst.
Få vinna en Stanley Cup. Ja, det skulle ju vara något. Mm. Mm. Joe Thornton tillbaks till Boston.
Oj, ja det skulle varit något.
Eller till Washington. Ja. Joe Thornton i Washington. Vilken grej.
Ja, alltså det är nästan körsbäret i så fall skulle jag säga på hela den här månaden. Alltså om Joe Thornton, om han skulle då bestämma sig för att häva sin no-trade-klausul.
Du och dina körsbär.
Ja, det blir mycket körsbär den här veckan. Ja, men lite mer svenskar så kan man ju nämna då. Alltså, jag tycker vi inte har nämnt, tror jag, hittills i podden den här säsongen att Erik Gustafsson är UFA och har haft en ganska tung säsong. Han gjorde 60 poäng i fjol och kändes otroligt het. Och den här säsongen har inte alls stämt lika bra offensivt. Nu är han ju faktiskt petad av framtidsmannen, en annan svensk, Adam Boqvist i första PP. Får inte alls lika mycket speltid och förtroende som i fjol. Och det känns, han har liksom fått fråga själv om framtiden och han är medveten om att han mycket väl kan bli tradad. Och då skulle han ändå vara ett intressant alternativ för många lag, tror jag, med tanke på att han så sent som för Jola som var en 60-poängsman.
Ja. Anaheim, de är ju också körda, men där hör man inte så mycket om att det skulle vara så mycket trader på gång. De har så mycket unga spelare som de vill behålla.
Ja, precis. De har nog inte så mycket liksom veteraner och som är av intresse.
Nej. Fram tills i fjol så pratas det ju nästan varje år om Jakob Silfverberg då, men honom har de ju kommitta till nu. Ja. Så vill näppeligen förlora honom.
Nej, han blir kvar.
Ja, men grejen är att det är lite svårt att diskutera det här just för att det är så jämnt och för att vilka av lagen som kommer att köpa och vad de kommer, vilka det är som kommer att gå efter de här killarna vi har pratat om nu.
Nej, precis. Det återstår. Det kommer liksom, vi får vänta några veckor till kanske.
Ja, om man ser i öst, Toronto, Philadelphia, Carolina, Columbus, Florida, de måste ju liksom bli mer säkra på att lika med Tampa och Islanders i princip.
Ja, det blir väldigt intressant att se. Men jag tror ändå vi kommer få se aktivitet på den. Jag hoppas det är ju kul.
Ja, men tror du att ditt Tampa kommer att försöka förstärka på något vis?
Ja, jag kan ju nämna då faktiskt att Tampa och Carolina, två lag på övre halvan som ju ändå går för det, innehar varsitt extra första runda val. Jag menar, Tampa har ju ett från Vancouver. De har ju Vancouver i och med J.T. Miller-traden. Och Carolina har ju Torontos i och med Patrick Marleau lösningen som blev där i somras. Så att de har ju faktiskt liksom ett extra första val att bolla med. Mm. Så att Pierre LeBrun var inne på där att hans känsla är att många sellers har hört av sig till både Tampa och Carolina redan nu för att försöka snå åt sig ett extra första val. Att de skulle kunna vara villiga att offra ett. Så att det blir spännande att följa. Och inte minst för mig som Tampa-supporter.
Precis.
Till exempel att Tampa skulle vilja ha en högerfattad back som Sami Vatanen från New Jersey.
Ja, spännande. Mm. Har du något mer att säga om det här?
Man kan ju spekulera hejvilt, men det är som säger, det är svårt att säga.
Ja. Som Becker skulle ha sagt, absolut. Det är svårt att säga, men absolut.
Ja, just så skulle jag vilja uttrycka det.
Nej, det här kommer vi att diskutera i princip varje avsnitt fram tills det har hänt, så kommer vi att spekulera om det här.
Ja, precis. Och det kommer ju komma liksom. Nu sa jag att det är kanske först sista veckan. Det börjar hända grejer att vi får återkomma till då. Men vi kommer garanterat återkomma säkert till det nästa vecka redan då. För det, fram till 24 februari så kommer det liksom komma mer rykten och uppgifter och spekulationer längs vägen.
Och det kommer läcka ut saker. Kanske trader här.
Och kanske trader också. Ja. Så att det här kommer ni få stå ut med här ett tag. Men den här tiden på säsongen är ju ganska rolig också.
Verkligen. Verkligen. Kul. Det är något vi inte sa när du och jag snackade ihop och som vi skulle prata om, var att jag kom på just att jag tror det var Athletic som nyligen hade en fin sån här enkät med spelarna om vem som är bäst och så, och vem skulle du helst spela med och vad är det tristaste omklädningsrum och sånt. Och bland annat så var Victor Hedman överlägsen vem som var svårast att ta sig förbi, den värsta att möta defensivt.
Ja.
Tyckte alla. Men det jag tyckte var roligast var att det var vilka domare de tyckte bäst och sämst om.
Ja, det var lite speciellt att
ja, du såg den. Det var ju Wes McCauley som vanligt populärast, för att han är rolig och kommunicerar och så.
Ja, han är legendar i princip.
Men det bästa var att de sa Justin St. Pierre, som inte jag har funderat så mycket på.
Nej.
Han var den som alla tyckte sämst om.
Ja.
Han hatar spelare, sa de.
Ja, precis. Det är Han kanske inte tyckte den där listan var lika rolig.
Nej, han verkar tycka att deras bild var att han älskar att trycka ner dem och är otroligt otrevlig på isen.
Ja. Ja, jag såg att då är väl han kanske snäppet värre då än Tim Peel som också brukar dyka upp på topp tre där.
Det har väl med att göra med att han har så dålig Tim Peel och gjort
fel. Ja, precis. Men han brukar ju skälla också. Det var ju en gång när micken råkade slås på. När det inte var meningen. Och man hörde bara, nu blir det explicit. Alltså när det bara, fuck you James Neal. Liksom.
Ja. Ja, jag tyckte när man har hört på, man var uppkommande, Paul Dvorsky var ju kul.
Ja, just det. Mm.
Vad hette han som var så ful i Pittsburgh och tidigare i Washington? Han som trampade av Eriks...
Ja, Matt Cook.
Ja, just det. Han åkte och gnällde på. Nu har du missat åtta crosschecking på mig. Och det var just där. Really? I missed 8 crosschecking? How fucking bad am I? Ja. Vad tycker du om för domare? Min favorit är ju Furman South. Eftersom jag tyckte att Furman är ett så härligt förnamn. Jag vill heta det själv.
Ja, du vill Furman. Heta Furman. Furman Bjurman.
Ja, det vill jag heta.
Ja, det kanske jag börjar kalla det då.
Han, det gör de i bloggen.
Ja,
Kung Kenta kallar mig för Furman.
Ja, visst.
För att han är precis på väg att etablera sig. Han är i första hand i AHL, men får spela då och då. Eller får göra matcher då blir jag alltid glad.
Ja, nej, men det är absolut. Nej, jag måste säga att jag lägger inte så mycket vikt vid vilka domare som dömer då och då. Men ett återkommande namn är ju Kelly Sutherland. Som känns stabil och ofta får stora matcher.
Det känns oväntat att en sån nörd som du inte har
domarstatistik och så vidare. Ja, statistik på vilka som tar mest crosschecks och så vidare.
Ja, jag trodde att du skulle gilla Dan O'Halloran och Dan O'Rourke och sådana.
Ja, men det gör jag också. Det är de här stora namnen.
Ja.
Nej, där är jag inte lika nördig ska jag säga. Utan det låter jag vara. Det är som du brukar säga, koncentrera inte på domarna. Fokusera på spelet.
Ja, men är din bild att rent generellt att de är bra eller inte bra? Håller de hög standard? Efter slutspelet senast kan man verkligen fundera på det.
Precis, då var det enorm kritik och då var det ju stora missar faktiskt. Och då var man lite tveksam till videorummet också.
Ja.
Men generellt sett liksom, när man ser på NHL så oroar jag mig inte över domaren i satsen. Utan jag tycker de är ganska stabila och framförallt är de ju väldigt tydliga på isen i alla fall.
Nej,
de har auktoritet.
Ja, Dan O'Halloran har jag alltid gillat. Den lilla keruben. Han verkar fin tycker jag. Ja. Men han var ju petad efter, var han som dömde och missade den här katastrofen i San Jose Vegas.
Nej, det var ju just det, Pavelski förstås.
Ja. Och dessförinnan hade han dömt alla finaler jag har varit på. Liksom. Så jag gillar honom lite grann. Ja. Men det här varit ett oväntat sidospår, eller hur?
Ja, det hade jag inte väntat mig att det skulle bli domarsnack här i slutet på det. Men det var lite ovanligt och uppfriskande.
Ja, jag tycker generellt om dem. Och jag kollar alltid noga så här, vilka är som dömer ikväll. Va?
Ja, det ser man. Vilken nörd du är.
Ja, det hade du inte tänkt. Jag har ju drivit en teori om att de ofta heter väldigt underliga saker.
Det har jag vanliga... noterat i alla fall. Mm.
Steve Smith finns det min sanning.
Nej, precis, utan det är ju Furman.
Ja, precis. Furman och Corey Syvret och TJ Luxmore och Fredrik Lecuyer och Mark Joannette. Och,
just det. Det ligger ofta väldigt bra i munnen.
Ja, Brandon Blandina.
Ja, han skulle man vilja leda poängligan i NHL. Det skulle ju vara ett kanonnamn. Liksom. Han skulle ju vara affischnamn för NHL. Ett sånt namn.
Ghislaine Hebert. Ja.
Ja, det är mycket bättre än Conor McDavid.
Ja, eller hur? Ja. Mm. Ja, nu var det riktigt nördigt.
Jag tycker nästan att vi stannar där och så får vi se vad vi pratar om nästa vecka. Det känns lite ovisst just nu med tanke på hur det avslutades här.
Ja, vi kan ta de bästa linjemännen då.
Ja, exakt. Vi fortsätter med det. Så att en bra cliffhanger till allihopa. Då ska ni föra på linjemän.
Ja, det är Greg Dvorsky, kungen bland dem. Ja. Det är Paul Dvorskys bror. Paul har ju gått i pension, men Greg fortsätter på linjen. Han har gjort tusentals matcher.
Ja, det är faktiskt stort.
Han debuterade säsongen 94-95.
Det fanns jag knappt hela på scen.
Nej, tänk att vara linjeman i så många år. Ja. Och stå där och vifta för sig och ta abuse. Det är de som de skäller på.
Ja, de måste vi hylla. De måste vi lyfta fram.
Ja.
Det är bra, Björn.
Ja, du låter lite chockad över att det har varit en dumma diskussion.
Ja, det måste jag säga. Jag är lite ställd.
Ja, men vi återkommer nästa vecka med fler spekulationer om trader.
Det gör vi. Och då har det spelats betydligt fler matcher än vad det gjort sen senast vi spelade in nu. Så att vi har nog med diskussionsunderlag, tror jag.
Absolut.
Så att tack för den här gången och på återhörande.
Hej, hej.
Hej.
Hallå, hallå, hallå. Hallå, hallå, hallå.
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito.
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar i hans blogg.
Och lyssna på hans podd.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, times, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, time, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.